Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det kommer ju fram folk fortfarande idag. Liksom. Jag måste säga att jag gillar verkligen inte din sång. Men det är några bra låtar du har gjort, kan man säga, eller något sånt där. Och det stör mig inte. Jag tycker nästan att det är bara roligt. För jag vet att den är speciell.
1994 var jag 20 år och officiellt väldigt inne på artister som åtminstone i min värld var hippa. Smashing Pumpkins, Red House Painters, Everything But The Girl, Saint Etienne, Cardigans, Olle Ljungström, Auteurs, Fugees, Eggstone, Portishead och annan av tidningen Pop kvalitetsstämplad musik. Men hemma på kammaren älskade jag det här.
Under ytan finns stora och små.
Ja, nästan 25 år senare sitter jag då mitt emot Uno Svenningsson som utgjort en del av soundtracket till min generation. Och jag tänker att han är den typen av artist som nästan har mest att vinna på att vara med i tv-programmet Så mycket bättre. Vilket han alltså var så sent som i vintras. För det finns en låtskatt som en ny generation kan upptäcka. Ett långt liv att berätta om den strikta uppväxten, om 80-talet som popstjärna i fredag och tiden efter det. Tiden som soloartist och om att välja att leva rätt långt från våra storstäder. Grejer som man sen kan fördjupa i värvet och då lämpligen i avsnitt 323 som är just hans och som produceras av Clara Wallin, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är han, Uno Svenningsson. Hur mår du?
Jo, men jag mår ganska bra, tycker jag.
Bara ganska?
Ja, det har varit lite väl mycket kanske nu det sista. Man har jobbat otroligt mycket och längtat hem lite grann. Mm. Får vara hemma. Annars så är det mår bra.
Jag tänker att du är mer upptagen än någonsin förut.
Ja, det har blivit det ju med Så mycket bättre faktiskt. Jag är precis klar med en vårturné här på 20 spelningar. Och sen är det lite andra grejer, lite hemliga projekt som jag tyvärr inte kan berätta om. Men jag har varit uppe och gjort här i Stockholm.
Kan du ge mig en liten fingervisning?
Ja, det är en tv-grej.
Okej, okay. Jag förstår. Men 2013 kom ditt senaste studioalbum.
Mm.
Och våren 2017 så började du jobba med Så mycket bättre, antar jag.
Ja.
Hur såg livet ut innan dess? Alltså de där åren?
Jag spelar väldigt mycket, även om man kanske legat lite under radarn då. Jag är ju inte så där kanske exhibitionistisk direkt eller narcissistisk utav mig så att man måste stå i centrum och så där visa sig liksom. Men jag har min publik och jag har varit runt och spelat strögig som jag kallar det, inga regelrätta turnéer. Men det är kanske en 30 spelningar på sommarna, sen är det en 20-tal på hösten och en julgrej. Och så där rullar på för att få ihop till hyra och allting sånt. Och det har jag varit tillfreds med och väldigt nöjd med och glad och tacksam över att man kan leva på det här. Men efter Så mycket bättre så har det blivit mer. Det har ju gått upp och ner karriären kan man säga. Och nu är det upp.
Men du, hur är tiden liksom mellan spelningarna? Vad gör du när du är ledig?
Jag behöver inte, alltså jag älskar bara att vara hemma och softa och ha det gött.
Är du bra på det?
Ja, det är jag. Man är väl i sig lite yrkesskadad på det viset att vet man att man har 2 veckor och man kan vara hemma, då ser man ju väldigt fram emot det. Det är liksom skönt att få vara med familjen bara och greja trädgården och ut och fiska man inne och träffa några polare och sådär. Men det brukar bara gå en 4-5 dagar så blir man rastlös och vill iväg igen. Det tror jag någon sån här grej som någon slags yrkesskada som har blivit på grund av allt flängande.
Hur är det med Luther då? Om du har 2 veckor där du liksom... Frugan är väl på jobbet i alla fall?
Ja.
Gör inte det någonting med dig? Ska du inte göra något vettigt, Uno?
Jo då, jag skriver ju. Ja. Jag jobbar ju med musik hela tiden. Mm. Det är liksom det är en yrkesskada där med, tror jag. Eller det har alltid varit så. Jag tror att om man går tillbaka i tiden så det här med melodi i huvudet och sånt, det började nog när jag var 12 år, tror jag. Jag köpte gitarr, sen är jag uppvuxen i en frireligiös familj så det fanns ju mycket musik och sådär. Så den grejen, så fort det blir tyst så börjar det ju hända någonting i huvudet. Liksom. Så jag sitter väldigt mycket och klinkar på gitarren.
Det är så din process ser ut fortfarande? Ja. Ja, eller alltid har gjort?
Alltid gjort det.
Ja. Beskriv bilden. Frugan går till jobbet. Dina unga är ganska stora också.
Ja, det är de.
De kanske till och med är utflugna, eller?
Nej, den yngsta är kvar.
Okej. Okay.
Ja.
Och då när frukosten är avdukad så att säga, då sätter du mig i gitarren och plinkar en stund?
Eller? Mm, det gör jag. Jag brukar gå in och kika lite grann på sport och sånt i datorn.
Okej.
Okay. Sen klinkar jag.
Vad är du intresserad av för sport? Är det allt?
Det är allt, ja. Det blir mycket fotboll.
Har du lag som du hejar på?
Nej, där är jag helt fri egentligen. Jag följer Göteborgslagen. Tycker jag är roligt. Jag har bott på västkusten nu så många år. IFK, Gais, Häcken och Frölunda och allt vad nu är.
Örgryte.
Örgryte, ja.
Mm. Vilket är, om du måste välja?
Om jag måste välja så är det nog IFK faktiskt, tror jag.
Okay.
Nu har jag gjort en tolkning av Valborg i och för sig. Så att, ja.
Alltså jag är så fruktansvärt. Har det en, på något sätt med Gais?
Änglarna har åkt på pisk. Gatorna är grönsvarta. Det är Gais då.
Ah, Gais, ja. Ja, jag hade det förkänt. Alltså ja. Jag kan så otroligt lite om fotboll, jag ber om ursäkt.
Nej, det gör
jag
inte.
Jag har hört låten 6 miljoner gånger, men jag har inte tänkt på...
Nej, det är det handlar om.
Nej.
Nej, Göteborgs romantik.
Ja, jag fattar. Men okej, tillbaka till plinkandet. För du stämde gitarren här när jag var bryggde kaffe.
Ja, jag gjorde faktiskt en liten låt till det där.
Gjorde du det?
Mm.
Och jag rullar det här, så sen när du går, då kan jag lyssna på den.
Ja, det kan jag.
Nej, men, och sen så när du hittar någonting, då går du in i studion och...
Ja, alltså förr så hade jag ett sånt där musikprogram då, som jag jobbade in låtarna i. Men nu för tiden så... jag har inte jobbat med det här på så länge, så jag har glömt av det man gör. Utan jag spelar in i mobilen bara. Och så, där ligger nog 500 idéer nu tror jag. Som, det kommer ta en vecka att lyssna igenom allt. Mycket är säkert skit. Man kan bara radera med en gång. Men en del grejer som störs ut. Man kommer ihåg när man gjorde det, vad det var för väder utanför och du vet. Och så där, man får den här känslan som man hade precis när man skrev det. Då går det fort.
Ja.
Ja.
Så att... Den korta processen är att spela in någonting i mobilen och sen så kommer det då en skördetid så att säga när du lyssnar igenom och sållar. Och...
Så fort till exempel nästa vecka är väl en ganska hyfsat ledig vecka tror jag. Utan att jag är riktigt hundra koll. Så där kommer det säkert bli några dagar då jag lyssnar igenom.
Mm.
Och jag skriver jag ner då och döper dem till någonting. Och sen har jag bestämt mig för att göra en co-writing-platta så att jag kommer lägga många av idéerna i knät på andra låtskrivare då.
Okej.
Okay. Ja.
Vet du vilka du ska jobba med?
Jag och Per Gessle ska jobba med en låt här nu. Jag skickade en liten idé till honom häromdagen faktiskt.
Ja.
Sen vet jag inte om man gillar den. Men det finns flera, om man säger så.
Okej. Okay. Ja, vad kul. Så han är klar?
Ja, om vi hinner bara ses så ska vi göra det.
Mm. Mm.
Sen brukar jag jobba med Staffan Hellstrand en LL. Och Lasse Harlappi ska jag ner och jobba med i Malmö, vet jag. Men det är på arbetsbordet mycket.
Mm.
Många känner jag inte till. Jag vet inte vad det är. Många som är yngre som inte har någon aning om vilka det är.
Okay.
Men som har blivit rekommenderade.
Vilken rolig process.
Ja.
Det är nytt liksom.
Det är nytt, ja. Och så vill man komma lite grann utanför sina egna ramar. Man har ju alltid ett speciellt sätt att skriva på. Och det är det som är så skönt med de här musikaliska mötena. Att det händer något annat. Ja, man kan göra sådär.
Hur fick du den idén då att du skulle göra på det sättet? Ja.
Det var faktiskt en... Jag kommer inte hinna. Man nu vill ha ut en skiva till nästa år. Med så mycket som jag har framför mig ändå. Så var det faktiskt så här att... om man ska hinna göra en platta under året så behöver jag hjälp. I och med att jag är så lat helt enkelt.
Eller långsam, så, eller noggrann?
Ja, noggrann och långsam. Det kan det vara också. Men just det här liksom att det är bra för mig att ha ett bestämt möte. Liksom. Nu ses vi och nu skriver vi. Alltså gör något annat.
Mm.
För ibland kan musik vara så förutsägbart och ganska tråkigt också. Man har hållit på med det så många år. Så det blir som man ska plugga helt plötsligt. Mm. Man ska göra en låt. Och det är inget bra. Det ska vara roligt. Och då känner jag att jag behöver det träffa. Och det är kanske en förlängning av Så mycket bättre där man fick tolka andras musik och sådär. Så jag tror det hänger ihop med det lite grann också. Jag tyckte det var roligt.
Mm.
Fick en liten spark där bak på något sätt.
Det som inte riktigt framgår av programmet någonsin, det är ju själva processen kring att göra era tolkningar så att säga. Att det faktiskt är, jag menar, jag känner ju Thomas ganska väl och han var ju i studion länge för att jobba fram de där som jag förstod det.
Ja.
Jag antar att det var likadant för dig. Det var...
Ja, när jag tackade ja till det så var det ju bara att rensa kalendern liksom. Mm. För att det är inte så gott om tid. Det är några månader och det tar lite tid innan man får reda på vilka låtar man kan och får göra. Så att jag jobbade med en kapellmästare där i bandet och som producent och låtskrivare Stefan Olsson där. Så jag bestämde mig för att göra alla låtar med honom.
Mm.
Så jag flängde upp till Stockholm och var här väldigt mycket då, under en period.
Jag tänkte egentligen inte ta upp det här för det är så negativt. Mm. Men kändes det inte lite synd ändå att jag älskar Kiki.
Mm-hmm.
Var det inte lite synd att hon gjorde under utan?
Nej, jag tycker inte det. För att någonstans, för att man fick ju faktiskt, är det någon låt eller någon period, vill du ha med Fredag eller vill du ha med alla låtar? Ja, de får välja vad de vill, så ja.
Mm.
Men sen så kanske man, om man ser så här, det finns ju en del heliga kor liksom, men samtidigt så är det ju det som är charmen med programmet, att de gör en tolkning efter sin egen känsla och förmåga liksom.
Mm.
Och det, precis som jag själv gjorde, så det tycker jag faktiskt inte. At the border, people try to get through. At the border.
Jag har några andra sådana follow-up-frågor från programmet.
Mm.
Du hade ju Fredag i 10 år. Och, mm. och så pratade ni om det faktum att ja, ni var ju unga när ni drog igång det, men också att ni liksom tröttnade på varandra. Och,
mm.
ja. Och så säger du någonting om att det var mycket bråk på slutet. Och vad handlade de konflikterna om?
Mycket var liksom det musikaliska. Det är som att man hade lite olika bilder av hur man ville skulle låta. Sen var det liksom, alltså, istället för musiken så blev det liksom vad vi ska ha för approach, vad vi skulle liksom, såna banala grejer, vad vi ska ha för kläder på oss på scen liksom. Allting blev liksom olika åsikter om allt hela tiden.
Mm.
Och det gjorde ju att det blev mycket bråk och tjafs. Ja. Och det är som en massa krismöten och det gjorde liksom att det blev otroligt långbänk att få fram lite musik.
Mm.
Så vi tröttnade på varandra rejält.
Ja. Allt annat kom i vägen så att säga. Hur är du i såna där lägen?
Jag är dålig på konflikt. Jag mår bara dåligt. Liksom. Inte bara på det.
Okej.
Okay. Ja.
Hur hanterar du dem?
Jag drar mig undan. Liksom. Okay. Jag blir tyst bara.
Mm.
Dålig på att argumentera på det viset.
Passivt aggressiv?
Ja. Ja, faktiskt.
Ja. Jag känner igen det.
Mm.
Jag slutar mig också gärna.
Mm.
Sen så ofta när jag har konflikter med min fästmö då så drar jag mig undan och sen så skriver jag något så in i helvete långa så här sms till henne.
Det gör jag också.
Är det så?
Ja, ja. Ja. Ja.
För det är lättare att formulera sig i skriften.
Det är det faktiskt. Ja. Och sen tyvärr när jag blir arg så blir det ju på något sätt får jag en enorm koll och väldigt bra på att argumentera när jag blir arg.
Okej.
Okay. Mm. Fast det blir tomat, jag blev väldigt elak kan det.
All right.
Ja, och det gillar jag inte, för det är inte jag på något sätt. Det blir tomat.
Mm. Har du mycket konflikter i ditt liv nu?
Nej, jag försöker undvika dem hela tiden. Mm. Så att, nej, det är det inte. Det är inte så mycket konflikter, mer än att det är väldigt mycket beslut som ska tas. Då är jag lite velig också då. Så att jag är ju expert på liksom att lägga saker och ting på hög. Jag lägger det i en säck. Liksom. Vi tar det imorgon eller övermorgon. Och det är ju inte bra.
Nej.
Och det har jag försökt bearbeta bort. Min fru är ju väldigt duktig på liksom att ta tag i saker med en gång. Och hon hjälper mig nu under den här processen. Därför jag är ganska stresskänslig. Det händer grejer hela tiden. Och jag tror att jag leder jämt och det är jag inte. Då ska jag iväg. Liksom. Då kommer ett sms. Vilken tid kommer du imorgon? Och jag trodde jag skulle vara ledig imorgon. Liksom. Det är lite virvar i huvudet där. Men min fru, hon är ju expert på att ta tag i grejer på en gång. Och försöker hela, det är liksom det jag försöker. Det är som att sitta på skolbänken och lära sig den där processen. Så nu är jag väldigt noga med att jag tittar på mejlen det första jag på morgonen. Och kollar upp allting som jag ska göra. Och försöker svara på grejerna och ta beslut. Så fort som möjligt. Så man blir av med det.
Mm.
Men sen många gånger så den processen, då ska den gå vidare till en tredje person. Och så ska den ta ett beslut, så kommer det tillbaka. Och det är fortfarande inte bestämt. Och då tog man, då liksom, det är irriterande tycker jag. Det man har liksom löst, trodde man, det kommer tillbaka och är fortfarande olöst.
Det där är min största stress alltså. Jag var tvungen att ta bort den här, du vet, det står hur många olästa mejl man har. Du,
ja, det måste jag också göra.
Ja, det stressade. Ja, stressade
det där mig. Röda som står där.
Exakt.
Ja, det är jobbigt.
Ja, men nu ser du att jag har två röda siffror här på min, bara det här. Stresspåslag för mig.
Ja, ja men det är likadant här. Fast jag brukar faktiskt sätta mobilen på flygplansläge det första jag gör på morgonen ibland. När jag har tagit väck de här röda plöttarna först då. Sen flygplansläge. Så.
Bra.
Ja, sen får den vara så till kvällen.
Oj, det är lifehack.
Ja, fast jag funderar på att skaffa en mobil till där man har så att bara just barna och familjen då. Ifall det skulle hända något. Så.
Rimligt. Du, det var den första follow-up-frågan jag hade. En annan sak som du sa i programmet är att du har varit osäker på din roll som artist.
Mm.
Vad betyder det?
Jo, men det är väl mer att jag känner mig kanske mer som en låtskrivare och musiker och sångare. Det här med att kliva in i en roll och liksom, det har jag väldigt svårt för att jag är den jag är hela tiden, även på scen på något sätt.
Ge intervjuer och sådana grejer.
Alltså, ja.
Det är nödvändiga ontet, eller?
Ja, det är det faktiskt.
Allting runt omkring.
Ja, men det kan också vara väldigt trevligt och roligt.
Ja, som nu. Det här är ju fantastiskt.
Det här är ju fantastiskt.
Ja. Ja. Och sen en tredje sak då är dina sociala fobier som du nämner. Och som du verkar liksom ändå vara helt okej med att snacka om.
Ja, det är väl fast på senare år som jag börjat prata om det. Det där var ju ett riktigt elände. Det började ju när jag var 12-13 år.
Samtidigt som musiken kom in i ditt liv.
Ja, och det man kan tacka det eländet för är ju liksom att man blev kanske därför jag är den jag är och sjunger och spelar och skriver mina låtar. Det kommer därifrån, tror jag.
Hur såg de ut då, fobierna?
Det började med att man helt plötsligt jag tror vi var på någon middag eller någonting, så fick jag bara sån extrem skräck för att sitta vid ett bord med andra människor. Man rådnar lätt och man blir helt stel liksom. Och hjärtat bara slår. Och det var också sån här panikångestattacker fick man som man trodde man skulle dö helt enkelt.
Det fanns väl inte som begrepp då?
Nej, det gjorde inte det.
Nej.
Och där har du ett jätteproblem med tonåringar och sånt som de förstår inte vad som händer och det kan få förödande konsekvenser. Jag läste en bok precis av en kille som heter Charlie Eriksson. De har en sån här informationsgrupp som heter Alliansam. Och han har skrivit en bok som heter Alliansam. Han försökte ta livet av sig och man ska läsa den boken. Den borde finnas i varje skola i det här landet kan jag tycka. Vi har lite kontakt och jag är väldigt intresserad av det där. Det är därför jag började prata om det, för att om man kan hjälpa till på något sätt. För det stora problemet är att ungdomar förstår inte riktigt vad som händer. Och det de måste få reda på är att det är inget farligt egentligen. Men det är otroligt otäckt. Och det som händer är ju att pratar du inte med någon och gör någonting åt det, så förvandlas det till psykisk ohälsa helt enkelt. Och det kan ju bli förödande.
Ja, det är klart. Och så var det för dig? Eller?
Mm.
Ja, du hade ingen att...
Nej, det var ju lite grann det här med att jag är uppvuxen i en frireligiös familj. Och där var det ju, jag hade ju behövt kanske en psykolog eller en terapeut eller någon att prata med överhuvudtaget som förklarar vad det här är. Men detta var ju så tidigt, nu pratar vi ju början på 70-talet. Så det var väl kanske ingen som visste vad det var heller på den tiden, jag vet inte. Men det var lite tabu med allting sånt. De var ju en tokig liksom.
Och det tänkte du att du var?
Ja, någonting var det ju fel var det ju. Så att då börjar man tröttna på livet, ska det vara så här.
Mm.
Så att då blir allting svart. Men då var ju räddningen musiken faktiskt.
Ja. Och hur ser det ut då när musiken räddar dig från det?
Musiken var ju en oas, en frizon där jag kände mig liksom lycklig och glad. Och hade jag skrivit en låt, eller om jag hade haft en jobbig period, så blev det väldigt mycket låt efter det. Och då kände jag mig liksom gladare och lättare och lyckligare.
Det där har väl dykt upp här i ateljén några gånger, just med att vara sammanhangslös. Att, jag kommer ihåg att Bianca Kronlöf berättade det, att när hon gick ut scenskolan, den tomheten som infinner sig när man inte har något jobb och ingen riktning längre. Att det är, alltså det är på sätt och vis det jobbigaste som man kan gå igenom. Jag tänker att det låter lite grann som att musiken blev det för dig, alltså riktningen så att säga.
Ja, det blev det. Sen samtidigt så hade jag ingen plan på liksom att leva på det här eller att det skulle bli mitt jobb. Utan det var ju faktiskt en förlösande hobby på något sätt. Ett måste. Det skulle ju bara ut allting än.
Hur såg det ut i början då? Gjorde du bara på kammaren?
Ja, gjorde jag. Men du vet, det var ju förödande för skola, allting sånt, det funkar ju ingenting. Och jag hade ju tänkt plugga, var det ekonomiskt eller vad det var, på gymnasiet, men jag orkade inte. Så att, jag tog någonting som min storebror höll på, han var faktiskt tekniker, så jag gjorde likadant. Och jag är ju inte teknisk alls. Så jag jobbade på fabrik några år där. Men det var inte det jag ville, det var inte det jag skulle göra heller. Och sen var det ju mina vänner och polare runt omkring. Man spelade på någon, när man väl vågade spelade man på någon fest någon gång. Sådär. Och så kom de fram och så sa de det att du måste göra någonting av det här. Fattar du bara sjunger? Så jag blev lite utsparkad på en scen. Spelade med ett band första gången som heter Vackert väder.
Hur gammal var du då?
Ja, 19, kanske 20. Mm. Och sen träffade jag Arne. Och Arne är ju fantastiskt driven person och var en väldigt trygghet att ha honom vid sin sida. Han var stark och vi ställde upp i en musiktävling gjorde jag i Gnomsjö. Och så ringer kommunen ett par veckor innan vi skulle ställa upp på det där och frågade om vi hette något. Och jag ringde honom och sa att vi kan väl kalla oss för fredag. Det var en fredag där. Vi skulle ändå bara spela en gång liksom.
Ja.
Men så vi vann den tävlingen och fick publik med en gång. Det var, fanns någon dragningskraft där tydligen.
Mm.
Och jag åkte runt och spelade lite grann och det kom, fick mer och mer fans. Och så var det någon stockholmare som hörde oss på någon liten festival. Då hade vi nog bara spelat tre, fyra framträdande. Och så hamnade vi i Stockholm på Ebenezerkyrkan där. Café där var det nu, Café Bläcktornet hette det.
Mm.
Vid Mariatorget. Det var vår första spelning och där fick vi skivkontakt. Då satt det några i publiken som låg på ett skivbolag som heter Cantio Records. Thomas Andersson vi satt i publiken också.
Ja, just det.
Ja. 10 år gammal, 12.
Ja. Kommer du ihåg den första låt du skrev?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag kan spela den för dig om du vill. Jag kunde ju inga ackord då. Så att det blir den första låten att det blir... You want nothing on looking back. You want looting all the youth inside. You want looting on nothing fight. I'm not born in the USA. You want looking on looting inside. You want looting all the youth fight. You want me, me on nothing sold. I'm not born in the USA. Och sen lärde jag mig ackorden på den. Då blir det You want looking on nothing sold. You want looking on the you want fight. You want me on nothing sold. I'm not born in the USA. Så.
Svinbra ju. Ja. Vad kul.
Mm.
Jag hade en text.
Det var I'm not born in the USA.
Barn. Ja, det uppfattade jag också.
Ja, det var något sånt där. Jag kommer inte ihåg. Det var ju blaj engelska var i alla fall.
Ja. Mm. Vi kan nästan komma in på en grej som jag tänker är väldigt... jag menar, ni pratade faktiskt i Så mycket bättre om det här faktumet att din röst var tidigt en vattendelare.
Mm.
Vad gjorde det där med dig? Att det fanns människor som öppet liksom ogillade ditt instrument?
Ja, det var lite jobbigt i början, men sen så tyckte jag det var ganska fint. Alltså den väckte reaktioner. Och det kommer ju fram folk fortfarande idag. Liksom. Jag måste säga att jag gillar verkligen inte din sång. Så, men det är några bra låtar du har gjort, kan man säga, eller något sånt där.
Mm.
Och det stör mig inte. Jag tycker nästan att det är bara roligt. För jag vet, för det första liksom, så jag vet att den är speciell. Jag menar, när vi gjorde vår första singel, Livsviktigt, när den kom, och man hörde sig själv på radion liksom, så att jag kommer ihåg, jag jobbade på fabriken och kom gubbarna där liksom, och nu spelar de på radio igen, och så blev man lite blyg så här. Kändes lite besvärande, men då hade man ju hört liksom på radion hela förmiddagen, och man har hört massa annan musik, och så kommer vi liksom med fredagssingeln den första då, och det lät ju som inget annat, så att man förstod liksom att antingen gillar man väl eller hatar man, så här. Men de flesta verkar gilla det.
Ja, onekligen. Men vi måste gå i mål med de sociala fobierna.
Ja.
Hur fick du ordning på det där?
Jag gick till en psykolog i smyg.
När då?
När jag var 18 år.
Okay.
19. Ja. Och vi pratade, det var väl där 7-8 gånger tror jag. Hon menade ju på att det var liksom den här, jag hade någon inre konflikt med det här med min uppväxt och religionen och det här. Det hjälpte inte så där jättemycket, men jag kom på det att det smartaste sättet var ju faktiskt att träna och röra på sig. Framförallt när du fick de här panikångestattackerna, ute och promenera eller jogga eller vad som helst.
Mm. Men det, vilket kanske är svårt i en social situation, för det utlöstes ju på en middag.
Ja.
Det är märkligt ifall du drar ut och tar en springrunda då.
Nej, inte, men du kan få det även i din ensamhet.
Okay.
Ja, och då är det viktigt att du tar det ut.
Jag fattar.
Ja.
För att bryta något slags tanke.
Ja, för att bryta
tanke.
Det här. Ja. Annars eskalerar det så att du blir skogstokig. Liksom. Ja. Eller hyperventilerad.
Mm. Jag fattar.
Ja. Men det är ju som sagt, det var inget farligt. Sen kom det ju medicin och sånt lite längre fram.
Testade du det?
Ja, det gjorde jag. Och det hjälpte ju lite grann. Tog bort toppen i alla fall.
Men det har testat under en period och du står inte på det längre?
Nej, jag tar ingenting just nu. Alltså, på något sätt så har man blir tryggare med åren, och det är en del av mig. Liksom, det finns där fortfarande, och det gör mig inte så mycket längre.
Men du, det där låter som ett jävla... För du är ju ändå i 23-25 års ålder.
Ja, det var sjukt jobbigt. Det var ju fantastiskt problematiskt.
Ja.
Det, för liksom, det hindrar ju dig i livet, den sociala biten. Och,
jag menar, du blev rockstjärna utan att vara färdig med det där.
Mm.
Det måste ha blivit en jävla krock.
Det var en krock, var det. Och det var som jag sa tidigare, att jag har ju aldrig haft den här känslan att det var inte liksom min tanke att jag skulle bli någon kändis eller något sånt där, eller stå på scen för en massa människor. Men det blev så ändå. Och det är jag tacksam för faktiskt. Någonstans där hittade de ändå till slut något slags självförtroende. Men så är det ju så mycket runt omkring som gör att ibland låser det sig för mig. Liksom.
Fortfarande?
Ja.
Ja.
Men det är inte... Man kan ju ta någon beta-blockerare och sånt där, givetvis, om det skulle vara riktigt. Och sen är det ju så här liksom att det finns ju en massa knep. Alltså just det här med andningen, är du liksom stressad och så här, så andas du fel till exempel. Man ska ju bukandas. Då andas man här uppe hela tiden, och man andas för lite helt enkelt. Så att du måste syresätta dig liksom och försöka hela tiden intala dig att det inte är farligt det här liksom på något sätt. Även om det känns extremt otäckt och blyger och konstigt.
Men du kan ha liksom panikångestattacker fortfarande?
Ja, fast de är mycket glesare.
Vad snackar vi? Flera gånger om året eller?
Ett par kanske.
Okay.
Mm.
Och vilka situationer är jobbigast?
Ja, det är ju när det händer liksom när man ska leverera någonting. Och liksom du ska gå ut på scen och du känner att det börjar komma. Det är inte kul. Men jag har aldrig ställt in något. Men då är det ju... Det brukar lossna efter kanske 5-6 låtar sådär.
Så passande.
Ja. Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jag var färdig med så mycket bättre follow-up fråga där, förutom att jag också undrar hur mycket omtagningar det är som vi inte uppfattar hemma i soffan.
Alltså, det är inte så farligt mycket faktiskt. Någon av mina tolkningar var one take. Jag tror för det mesta är det något problem med ljudet. Det kan också vara så att det var någon text man kom av sig fullständigt på. Och så man stannar upp själv. Mm. För jag har ganska dålig på texter. Så att man måste fuska lite grann där. Men sen är det nog bildmässigt. Ibland funkar det inte. Jag tror det är sådana grejer. Men det var inte så farligt.
Nej.
Var det inte. Men så var det ju extremt mycket synkar och sånt.
Så här, i backspegeln, var det en härlig upplevelse?
Alltså det är ett minne för livet. Det var fantastiskt kul var det. För det första var det ju, man var ju så sjukt nervös inför det här. Och med tanke på min historia också. Så det var ju det som, så jag vände på alltihopa, så det här är en utmaning. Gör det här nu och liksom, för att du behöver verkligen en kick. Det är utvecklande också på något sätt. Och sen när man kommer dit och får träffa då människor som jag aldrig har träffat. Inte ens jag och Kicke som har turnerat så länge. Och hon har ju turnerat bara mycket längre än jag har träffats förut. Vilket är väldigt konstigt. Men man kommer dit och känner, precis som Karo sa vid något tillfälle, att man kände nästan direkt att man kunde vara sig själv. Och det var ett gäng riktiga sköningar. Och då föll den där stenen liksom.
Mm.
Och man kände vad kul det här ska bli. Sen är det ju, det är ju mycket nerver. Det är liksom, det är klart... Det är ju en anspänning. Jag var ju, tror jag sov ett dygn efteråt. Men, men det var fantastiskt. Framför allt för att träffa de här personerna som jag aldrig hade träffat annars.
Nej.
Och jobba ihop på det här viset. Det var väldigt kul.
Du, jag tänkte att jag skulle be dig berätta om din mamma.
Mm. Min mamma, hon lever fortfarande. Hon är 89 år och en väldigt varm och glad och energisk person. När jag växte upp så fanns alltid mamma där. Hon, jag tror inte hon jobbade de första 10 åren, utan hon uppfostrade oss bara. Hon var djupt religiös, så att, det var ju sista man gjorde på kvällen innan man gick och las, så var det Fader vår. Eller Gud som haver.
Är hon fortfarande det?
Nej, hon är mycket coolare med det idag. Det blev någon form av sekularisering där på 80-talet, va? Men 60-70-talet var ju... Det var så på den tiden. Det var liksom strängt och stramt. Och det var väldigt många sådana här tabun. Vad man inte fick göra. Och... Som när jag gick på bio första gången, då grät mamma liksom, för att hon... trodde ju att det var syndigt, och det jag grät med, för att jag tänkte det var kanske inte så bra det här. Då skulle jag gå och titta på Åsa Nisse.
Det var inte så bra, va?
Nej. Men det var, vi har skrattat åt det, vi kan prata om det nu, men just då var det någon sån här väckelserörelse, så det var mycket som hände. Det var en massa predikanter som reste runt och pratade om himmel och helvete, och det kanske inte är så bra. Och höra sådana grejer som liten. Men mamma var ju väldigt kärleksfull, eller är, Väldigt fin människa. Och rolig.
Var kommer hon ifrån?
Småland. Mamma kommer från ett ställe som heter Fryle, som ligger utanför Värnamo. Och jag är uppvuxen i en liten by som heter Hagelstorp, som ligger utanför Gnosjö. Mellan Gnosjö och Standestorp kan man säga. Så vi var ju vad kan ha bott där, 50 personer kanske. Så var väldigt mycket barn. De bestämde sig att de skulle skaffa barn samtidigt på syjuntan och så att man skulle få kompisar. Så det var lite så här barn i Bullerbyn. Det var olika intressen. Jag hade mitt intresse var ju fotbollen och min storebror var ju bilar och mopeder och lite mer sånt. Och min lillebror, han var lite mer lik mig då. Och han var väldigt duktig på att måla, så han tar lite utställningar fortfarande.
Okej. Okay. Mm. Vad heter han?
Göran Svenningsson.
Jag förstår.
Med Z.
Varför det?
Jag vet inte.
Och nu vet jag att han inte lever längre, men berätta om din pappa.
Pappa, han var en väldigt humoristisk människa. Han jobbar väldigt mycket. Han har ett eget företag, har åkeri med sin bror och hade någon anställd eller par. Han var väldigt, väldigt snäll och väldigt klok och vis. Har mycket koll på lite väldigt allmänbildad, sådär. Intressant att lyssna på och väldigt rolig. Han var en stor karl, han vägde 100 kilo och stark som en oxe. Mamma är jätteliten.
Mm.
Så jag är någonting emellan. Jag är ganska lik min pappa.
Okej. Okay. Mm. Men du är inte jättestor.
Fast jag är mindre.
Ja. Vad har du ärvt av respektive föräldrar?
Mamma är lite, kan vara lite tankspridd och sådär. Lite virrig, det har jag fått från henne. Pappa är nog den som jag tror, även om han var lite blyg också ibland. Sådär. Men han var nog den som kan tänka någonstans där inne, så musikalisk, kan spela dagspel och sjöng bra, gör de bara. Men jag tror den musikaliska biten har nog fått från pappa. Tror.
Var det mycket musik när du växte upp?
Ja, det var ju det i kyrkan. I missionshuset var vi ju. Vi var på landet, vi hade ett missionshus där. Då var man ju där varje helg och då var ju salmer och sånt. Och söndagsskolan så fick man ju sjunga, alla fick sjunga lite solo ibland och sådär.
Mm.
Och sen de lite större grejerna, då var det ju Gnosjö, missionskyrkan där. Där var det ju också väldigt mycket musik och så. Man var med i någon kör ibland och sjöng. Frikyrkan där är ju någon form av musikskola, för du vet, det kan ju vara svårt för ett gäng som vill syssla med musik och hitta en bra lokal och skaffa instrument och ha råd med det och sånt. Men där fanns det ju liksom tumme, piano, bas, elgitarr och det fanns alltid utrymme. Det stod ju alltid där i något hörn. Så att många av våra skickligaste musiker liksom är ju från kyrkan många av.
Men hur förstod du att det fanns annan musik då?
Alltså det började ju med, min kusin var det som, han var den första i släkten som skaffade en stereo. Och det var ju singlar, det var Beatles, det var She Loves You, Yeah Yeah och de här låtarna. Det var ju 62, 63 någonting va?
Mm.
Och sen något halvår senare så köpte ju min storebror en stereo och hans första skiva var Rubber Soul med Beatles. Då var jag väl en 6 år eller något sånt där. Och jag tror man började skolan, man var 7 va?
Det låter rimligt.
Ja. Så när han smet iväg till skolan så brukade jag gå in i hans rum och lyssna på Is there anybody going to listen to my story? Och de här låtarna på Rubber Soul. De blev riktigt kär i Beatles.
Vad tyckte mamma om det då?
Det var inte så farligt.
Okay.
Nej, det var olika grejer som var farligt. Men just musiken var det. Men så mamma och pappa, de köpte ju, det var ju Jan Sparring, Arthur Eriksson och lite sådana predikantsångare, om man säger så.
Right.
Och Pelle Karlsson blev ju väldigt stor till exempel. Nej.
Nej. Eller jag tar, jag
han är min sång och min glädje, han var ju väldigt stor ett tag.
Okej, okay. Ja, jag är lite på dig i frågan.
Ja, men för min del var det ju Led Zeppelin var det tidigt, en tidig Bowie. Jag var väldigt förtjust i Talking Heads, kommer jag ihåg. Sen kom man in i en sån här period med symfonirock. Genesis, Yes.
Mm.
Min första stora konsert var Yes. Skandinavien. Nej, så för min del så var det var ju också en stor hobby. Jag menar, man bodde på landet, den bästa musikaffären var ju Värnamo, och det ligger ju en 3 mil ifrån oss då. Och Pink Floyd till exempel har kommit med, man väntade på deras senaste skiva så där, så beställde man en och ringde varje vecka och kollade om den hade kommit. Och ja, nu har den kommit, och tog man på sig pälsar. Även om det var smällkalla vintern så tog man ju moppen dit. Ja. Dunjacka på.
Fint.
Alltså in och hämtade sin skiva och stoppade den innanför jackan och så körde man hem. Mm. Det var ju liksom en religiös upplevelse.
Du, om vi bara går in lite grann på fredag. Det gick ju ganska snabbt, låter det som, när du berättar om ert genombrott. Kan du säga någonting om vilken publik ni hade som band?
Vi var ju lyckades på något sätt hitta en blandning. Alltså, det var ju en publik som kom från kyrkan givetvis, i och med att det var där allt började. Men så hittade vi ju, det kom snabbt en bredare publik. En profan publik, om man kan säga. Och det var det som var lite roligt med fredag, att det var en liten ankdam där. Det fanns ju en massa olika artister som kom från den miljön. Men de hamnade liksom, de var där inneslutna i den bubblan, kan man säga. Men fredag fick ju snabbt en större publik utanför kyrkan. Mm. Och vi ville ju inte, till exempel när vi skulle börja hitta producent för plattorna då, så blev det ju Danne Sundqvist i Repeban. Han var ju basist, väldigt duktig och känd producent, ser det mera. Mm. Och det blev lite, jag vet när Vindarna kom åt 6, det blev en jättehit. Det var många som tyckte det lät lite Repeban med den. Men så publiken är ju, det var en väldig blandning av det. Och mycket tjejer kommer jag ihåg.
Man kan tänka sig kanske att, för Repeban, jag är egentligen för ung för att kunna den här eran. Jag upptäckte Repeban liksom
senare.
Ja, senare. Precis. Men min gissning är att de kanske var lite för tidigt ute med sitt sound, och att du då med ditt låtskrivande och liksom att det blev det landade bättre.
Det var nog lite mer kommersiellt, tror jag.
Ja, precis.
Sångaren i Repeban var Olle Ljungström. Mm. Och som jag verkligen avgudar. Han är fantastisk. Mm. Men så vad hade vi i oss själva? Ett helt eget sound. I och med att ta barnet till exempel, som en gudabenådad. Han har ju en väldigt speciell gitarrstil. Och, jag vet, vi hade väl hållit på kanske i par år. När jag frågade honom, jag fattar inte vad du... Det är så otippade grejer du gör på gitarren som är så sjukt på. Och får du allt ifrån, liksom? Och då är jag ju vänsterhänt, säger han. Han spelar liksom på en höghänt gitarr. En vanlig, liksom. Ja. Standard, liksom. Fast han är vänsterhänt. Och försöker göra det, liksom. Om jag skulle göra det, det blir ju helt konstigt. Så det kan ju vara det.
Ja, kanske.
Det var ju speciellt. Ja. Nej, så byggdes det mycket, jag var ju idésprutan, det byggdes mycket runt mina fantasier och det som jag hade börjat skriva på i pojkrummet, kan man säga. Mm. Och där fanns redan ett sound. Och då tillsammans så blev det så fort, jag vet första gången när vi fick ihop ett helt band inför den här tävlingen, och fick Jan och Per Nordbring på trummebas också. Och vi gjorde lite små inspelningar, man då tänkte shit, vilket, det blev fredags sound direkt. Mm.
Jag frågade om publiken sen när du gick solo 94. Mm. Det känns ju som att då smällde du till ännu mer. Mm. Men var det som att dina gamla fredagsfansen hängde på och sen så kom det nya människor från sidorna, så att säga?
Ja, det gjorde det ju. Det handlar ju lite grann om hits faktiskt. Det lockar ju till sig folk, både ungdomar och äldre givetvis. Och det som hände med soloskivan var ju att mitt eget varumärke blev ju mer... Det var inte Fred, det var Uno liksom. Och det första som hände, jag gjorde en duett med Eva Dahlgren, med ett Tro på varann, som slog till ordentligt.
Du, jag vill att vi tror på varann. Du, jag vill att vi tror.
började ju sälja som bara den skivan. Och när man var ute på första stora turnén, då var jag lite, då körde jag tillsammans med GES och Gravy Guld rocktåget där. Och där var det ju en väldigt familjär publik, kan man säga. Väldigt blandat. Men det var så fantastiskt att höra att de kunde mina låtar. Liksom. Så jag hade ju släppt skivan på hösten 94. Och sen ville de släppa Under ytan, vet jag, efter Tog på varann. Men så sjönk när katastrofen med Estonia. Och vägrade att släppa den. Så den släpptes på våren istället någon gång. Ja. 95.
Fantastisk låt för övrigt.
Ja, då hade man lite flyt.
Ja. Är du glad över den?
Ja, det är jag. Jag fick kämpa lite grann med den för att det var flera då som höll på med den plattan att de tyckte den var lite för tung kanske. Mm. Och sådär. Men jag ville så gärna ha med den, för jag var ju ett sånt skötebarn, kan man säga. Och tyckte så mycket om den och gillade texten väldigt mycket. Och så skulle vi ha något ytterligare instrument på den när den väl grunderna hade tagit form. Christer Jansson hade lagt lite livliga och sköna trummor på den så att den blev lite piggare på något sätt. Och det blev till slut Svante Henriksson på cello då. Som min fru var gravid, så jag skulle hem där på fredagen, så att vi stötte på varandra precis när jag skulle åka hem, kan man säga. Och så frågade jag Svante hur jag ville ha det liksom, och sådär att... Jag tar du det med Danne, men jag önskar ju något lite Gabriel kanske. En sån här lite spännande öppning på den. Jag tror jag sa någon Sigena-solo, men sen Rome-solo får man säga. Mm. Men det var ju liksom, han förstod vad jag menade. Och sen är ju Danne, han var ju i sitt livsform, han gjorde ju en sån fantastisk produktion på den skivan. Så de satt jag och höll på med det där. Jag var inte med. Så ringer Danne mig på söndagen. Jag skulle upp igen på måndag. Och så säger han, fan vad Under ytan har blivit bra. Och vad roligt, ja. Så att på måndag när jag kom upp, så var det liksom där, liksom, nästan som om man tänt kandelabra. Liksom, och så att jag kom in där, det var tyst och fint. Och de satte på bandan. Och jag kommer ihåg att jag fick så, shit vad som hände liksom. Den var så mäktig.
Under ytan finns stora och små. Under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå. Men vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Under ytan bränner bilden med.
Vi hade en stereo hemma också när jag växte upp. Och jag tror att ditt debutalbum var ett av få som liksom funkade hos alla.
Ja, vad roligt. Var det min första soloskiva?
Ja.
Ja.
Du bor ju på en plats där det bor väldigt få rockstjärnor i övrigt, kan man väl säga. Mm. Varför blev det Stenungsund av alla platser i världen?
Jag ville byta miljö och bröt upp från Småland helt enkelt. Jag ville bo vid havet. Havet var väldigt speciellt när jag växte upp. I och med att farsan var ju sån här tältfreak. Det skulle ju tältas. Inte hyras någon stuga eller någon, ingen husvagn. Och så, nej, tält, det var det. Och det var ju havet som gällde liksom. Fanns inget annat. Antingen västkusten eller Öland, Gotland. Det var mycket Lysekil, vet jag. Och sen kanske neråt ibland, och Halmstad och neråt där. Men jag kommer ihåg, det var liksom, vi tävlade liksom, nu börjar vi närma oss havet. Vem kommer se havet först? Och så var det jag och min storebror, min lillebror. Vi satt och hängde och glodde där som ugglor liksom. Och det var så mäktigt när man fick se havet. Det var liksom, när man är uppvuxen i en granskog liksom, så det var en sån sjuk kontrast, kommer jag ihåg. Och någonstans så hade det börjat växa inom mig att jag skulle försöka göra en solo-grej. Och min fru, hon är från Trollhättan, och vi började filosofera lite grann. Och jag sa att jag skulle så gärna vilja bo vid havet när jag började med min första soloskiva. Och Då läste vi GP, tror jag, vill du bo nära havet, står det. Mm. Ja. Så hamnade vi på, det var ett helt nybyggt område, det såg ut som ett litet fiskesamhälle. Då fick vi en ytterlänga där, så att det var lite frizon, för, så att det var ju såna radhus, som man säger så. Så att man kunde hålla på nätterna med sin musik utan att störa. Så gick det till. Och sen är jag ju ingen storstadspojke. Alltså jag är ju väldigt mycket i Stockholm. Typ nu de sista åren kanske ett par månader om året. För det är ju fortfarande navet kring vilket allt snurrar med musikaliskt mycket. Även om det händer otroligt mycket i Göteborg och Malmö. Och sådär. Så för min del har det varit Stockholm. Men jag är ingen storstad, så jag skulle inte kunna bo i en storstad.
Du har ingen, alltså bor du på hotell när du är här?
Ja. Mm.
Men du bor inte i radhus längre. Ni har något jättefint gammalt hus.
Vi bodde där bara några år. Sen så marken växte till sig och så skulle vi få en till där. Och lite hundar och sådär. Så att vi hittade ett gammalt fint hus. Mm. Ännu närmare havet.
Men det är ju många utbrända människor som gillar trädgård. Mm. Du gillar trädgård.
Mm.
Har du någon kommentar?
Nej, men det där med att gå in i väggen och sånt, där har jag nog en liten fördel i och med min historia med panikångest och sociala fobi, att jag känner av direkt signalerna när det börjar bli lurigt. Och då är jag extremt noga med att det får inte gå längre. Men i och med att jag är lite stresskänslig och sånt och man har det jobb man har, så jag har ju polare liksom som är liksom, de är tryggheten själva liksom. De är så otroligt stabila psyke och allting och sådär, som ändå har gått in i väggen, och det tar ju sån evig tid att komma tillbaka. Det slår ju ut hela kroppen på något sätt. Men sen älskar jag naturen, jag tror det är mer det. Mm. Jag älskar verkligen naturen och vara ute och pilla med saker och ting, snickra lite eller så. Jag tror det är mer det.
Klipper du buskar och sånt?
Ja.
Jag kan se det framför mig.
Mm.
Det var så här byxor med fickor på sidorna.
Jajamän.
Där har en sekretörer.
Ja. Brukar min fru säga, ska du verkligen åka ner till torget och se ut sådär? Så får du tänka på lite vem du är.
Ja.
Mm. Skit.
Ja, kan tänka mig det.
Mm.
Du fyller ju 60 om något år. Mm. Vad gör den tanken med dig?
Den är inte så farlig, tycker jag inte.
Du har åldrats förutsatt.
Ja, jag tyckte det var värst var 30, här för mig. 50 var lite speciellt också, men 30, då helt plötsligt kändes det, nu är jag gubbe liksom.
Mm. Mm. Vid 30?
Ja.
Mm. Okej.
Okay. Det var liksom, 30 var liksom, shit, nu börjar man, det var gammalt tyckte jag, då.
Ja.
Men det var ingen sån här, jag har inte reflekterat så jättemycket. 50 är speciellt, det är det ju. Men jag tänker inte så mycket på det. Så länge man är frisk och kry och tycker livet är värt att leva, så är det bara att köra.
Tränar du?
Ja, nu är jag inne i en period där jag är faktiskt med träningskläder. Så att, nu har jag inte hunnit på några dagar, men jag har börjat lite grann nu.
Okej. Okay. Mm. Går du på gym då? Eller?
Ja, jag går till gymmet och då är man ju liksom varm. Och sen så tränar lite grann och... Mina söner, de är experter på det, och min fru, de är duktiga på det, så de brukar hjälpa mig liksom med hur apparaterna funkar. Och... Så nu är jag inne i en period där det kommer bli en hel del sånt faktiskt.
Du drar i lite olika maskiner och
ja.
Lyfter saker?
Ja.
Ja. Ja, men det brukar jag...
Gör inte du det?
Jo. Det ser
ja.
Du väl?
Ja.
Det ser jättestarkt ut.
Ja, jag ser
det. Det här kanske är en lite oinsatt fråga och lite senkommen, för jag borde ha tagit den för en stund sedan. Jag ber om ursäkt för det. Men vi pratade om det, att du i tonåren började frigöra dig från kyrkan. Men jag antar att du har något slags tro kvar, eller?
Jag tänker inte så mycket på det längre. Man brukar säga att jag har följt upp med att vara människa. Det är väldigt, väldigt låg prioritet på det, faktiskt. Och det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag tror på något längre.
Nej.
Någonstans har man ju det blodet. Så att man har ju någon slags respekt har man ju för det. Och det finns ju fortfarande intresse för livet efter döden. Man tänker på det ibland. Men inte på det sättet som man växte upp. Den bilden, den är ju inte kvar.
Nej.
Så jag vet inte riktigt. Nej, det kan jag inte svara på.
Nej. Vad tänker du på mest just nu?
Nu tänker jag, precis just nu så tänker jag på min uppväxt. I och med att du har ställt en hel del frågor där. Så att det är massa bilder från min barndom.
Vad kommer upp då?
Eller pappa, farfar, gården. Vi hade djur. Pappa var månskensbonde också. Så vi hade en häst som hette Balder. En adendehäst. Vägde ett ton nästan. Stor som ett hus. Och så hade vi Hereford-tjurar, kommer jag ihåg.
Vad är månskensbonde?
Månskensbonde, det är som en hobbybonde kan man säga.
Okay.
Vi odlade ju potatis och sånt.
Det låter som att han ska bränna eget. Men,
ja, det gjorde väl. Det fanns väl de som gjorde i stugan också. Men vi köpte ju aldrig potatis. Vi odlade potatis.
Mm.
Så hade vi en potatiskälla. Och sen häschade vi hö. Laggård, en stor laggård. Och så hade vi skog. Så planterade lite skog. Gjorde man på 60-talet, 70-talet. Och farfar han använde, vi köpte en traktor, en sån grålle. Och pappans bror tog ju alltid traktorn i skogen liksom. Men farfar han envisade att han skulle ha hästen liksom. För han tyckte den ta sig fram överallt. Mm. Och det hade han rätt i, så det behövdes ju inga stiga eller småvägar. Nej, det är väl det jag tänker på just nu i och med att jag sitter här och du har lockat fram en massa minnen.
Mm. Är det bra det? Att jag
ja, det är bra.
Ja.
Det finns ju mycket fint. Det är ju det man tänker på, sånt här som sommaren hemma i Bullerby-känslan och pappa kom hem och det var typ 30 grader varmt ute, så åkte vi ner till Nissasjön och badade. Mamma brukar ta med sig lite kaffe och saft och bullar.
Mm.
Mm.
När var du i Hagelstorp senast?
Vid jul.
Okej. Okay.
Ja. Faktum är att jag ska försöka komma hem nu när jag är lite mer ledig.
Mm.
Det är ju från och med, jag har ett par veckor nu som det är lite lugnare.
Bor morsan kvar i barndomshemmet?
Bor kvar i mitt barndomshem, ja. Ja.
Vad fint.
Ja, det ska bli skönt.
Ja. Vill du rekommendera något?
De här tv-serierna som har kommit nu, det finns ju många fantastiska som Games of Thrones och alla de här. Och sent upptäck den här Blacklist.
Okej,
okay. Ja,
inte sett.
Ja, den är väldigt spännande och intressant. Men sen Walking Dead tittar jag väldigt mycket på ett tag. Men sen efter, det var ju varje kväll, man blir liksom som ett beroende där till slut. Men så helt plötsligt så tröttnar man bara.
Mm.
Och så byter man serie. Men man kan ändå hålla på i ett par månader innan man tröttnar.
Vad rullar nu då?
Just nu har jag inte hunnit faktiskt. Det sista var Blacklist tror jag, som jag kikar på. Men nu har det varit lite för mycket. Sådär.
Mm.
Jag är fortfarande, jag har med mig en sån, jag har ju en sån laptop som du har, en Apple där. Men så, det finns ju inga CD-spelare i dem längre. Så att jag har köpt en extern CD-spelare. Så ibland köper jag en film. Nej, Lallaland eller vad den heter. Den har jag inte sett. Den ska tydligen vara väldigt bra.
Ja.
Den ligger där på hotellrummet. Jag har inte hunnit titta på.
All right. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker du ska intervjua Staffan Hellstrand. Jag känner honom väl. Väldigt intressant människa. Har varit med mycket. Skrivit mycket fantastisk musik. Otroligt trevlig.
Absolut.
Mm. Sen kan jag ju säga en liten rolig anekdot här. Det är ju, jag var ute och turnerade för, var det 2 år sedan eller sånt där? Jag gjorde en sommarsverige-turné, jag och Patrik Isaksson och Tommy Nilsson. Då var det väldigt mycket bilresande. Och det som gick mest då var Värvet.
Är det så?
Mm.
Ja, vad mysigt.
På riktigt. De var ju totalt frälsta liksom. Så därför visste jag mycket väl vad det här var.
Ja,
ja.
Vad roligt att höra.
Ja.
Ja. Tack för att du kom hit.
Tack. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
Känns det okej?
Okay? Ja.
Ja, vad härligt. Uno, jag har en av de finaste röster vi har tycker jag. Och huruvida Staffan Hellstrand var ett annat guilty pleasure för mig på 90-talet, ja det kan vi dyka in i en annan gång. Uno kan du se live i sommar, alltså sök och du ska finna. Och så finns han med eget namn på till exempel Instagram. Nästa vecka blir det mer artistfin besök i ateljén.
När jag turnerade förra skivan så kände jag ofta så här, när man fick fick väldigt bra tider på festivaler och fick spela stora scener. Min reaktion till det var liksom så här, hoppas att de liksom inte har tänkt fel nu och satt mig på en för stor scen mot vad jag egentligen kan bära upp.
Yes, Tove Styrke med all sin otroliga begåvning kommer förbi i ett bubblande snack, så missa inte Värvet nästa vecka. Prenumerera i Acast-appen så är du säker på att aldrig mer missa ett enda avsnitt. Och så är du snäll och följer mig på Instagram. Jag heter Triumf, kort och gott, och Värvet heter ju Varvet, och där ger jag till exempel ut de här fantastiska uppvärmningsfilmerna. Så prenumerera på det också, eller följ, eller vad man nu gör. Tusen tack för idag, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.